P3, Sveriges Radio.
God morgon, god morgon. Välkomna upp till ännu en vecka. Det här är morgonpasset i P3, det här är David Reid. Och på höger sida om moi så har vi Doa.
Lea Wikblad heter jag.
Lea Wikblad, ja.
Och till höger om mig.
Ja, till höger om dig.
Moi.
Ja, det är Doa.
Babé Drogué.
Ja, Babéns egna Drogué, som du hade sagt. För det var alert.
Det hade jag verkligen gjort. Ja. Vet ni, jag är pigg. Och då är jag inte ironisk.
Vet du, jag vet knappt när jag var pigg senast.
Nej, jag kände så nu när jag satt i bilen på vägen hit. Att bara, ja. Jag vill inte dö.
Nej.
Vad kul.
Jag vill bara leva.
Jag vill bara inte leva. Jag ska. Nej, så jag är på alerten idag.
Jättebra. Då har du ett helt program framför dig här som ligger på dina axlar.
Vet du vad, jag ska göra så gott jag kan.
Ja.
Men en stor axel, det är ändå vår nyhetsrapportering här på P3.
Ja, och den kommer ju ske halvtimmesvis här fram till 09:30 för nya lyssnare.
Viktig info.
Vi kör all info direkt från början. Nödutgångarna har vi rakt fram.
Och kommer så bli så lite intervjuer, oss. Kommer bli ganska mycket musik. Så blandat och nytt, svenskt, utländskt.
Kan vara så att vi lyfter någonting ifrån våra privatliv.
Det kan bli allvar, men det kan också bli riktigt jävla dumt.
Det här är morgonpasset i P3. Och nu är det dags för just morgons första nya sändning. Varsågod, Babs.
Tack för det.
Droge.
Redan i slutet av året kan Norge bli det första landet i världen med fler elbilar än bensinbilar på vägarna enligt flera prognoser. Under första kvartalet var runt 90% av alla nya bilar rena elbilar. Och det är en ökning jämfört med i fjol som bland annat beror på dyrare bensin- och dieselbilar enligt Kristina Bu på den norska elbilsföreningen.
Regeringen økte avgiftene ganske kraftig på bensin- og dieselbiler, og spesielt ladbare hybrider, for vi skal til nullutslipp. Og det gjorde at ladbare hybrider i gjennomsnitt ble 50 000 kroner dyrere i Norge i år.
Målet er at neste år skal alle nye biler i Norge være eldrivna.
Altså, stakkars dem!
Hva da?
Ja, men har ni en kompis som har en elbil?
Mm.
Hur de försöker liksom upprätthålla ett ge sken av att det är så här. Det här är jättebra. Jättebra det här.
Är det, du tänker
men
på
i Norge har de bättre infrastruktur. De har byggt ut infran lite bättre i Norge.
Just det.
Ja. Lite lättare där, tror jag.
Lite lättare. Ja. Men det är fortfarande inte att tanka bara lite snabbt och sen åka iväg.
Nej, visst är det så att den måste ladda en stund?
Ja, det är bökig. Och sen så är det ju också så att alla elbilar, de är så här, det här går 40 mil.
Den går narrator, 40 mil här. Det gör den inte.
Det gör den inte. Ja, sen så är det så här, fast du behöver liksom, det går snabbt att ladda upp den till 80%.
Ja.
Men sen efter 80%, för det är ju som någonting med elbilar, att det är så här, det är som, det går mycket mer långsamt från 80% upp till 100%. Och sen så är det så här, du kan inte låta den vara mindre laddad än 20%, du måste ladda den när det är 20% kvar.
Aha.
Så du har ju bara de här 60%. Och sen så är den här 40 milen som jag pratar om, det är ifall det är medvind, det är sommar och
en babs i bilen typ.
Och en babs i bilen eventuellt, och du har tagit ut alla andra säten förutom den du sitter i.
Okay.
Då är det liksom så här, då går den hälften av de milen som den utlovar.
Men coolt. Ja.
Det är ganska coolt.
Det är coolt.
De 8 metrarna du kan köra med den. Vad cool du är på de 8 metrarna. Men annars är det bökigt.
Jag har svårt att se det där också, hur man ska få in det i sitt liv. Men det går ju tydligen.
Det gör ju inte det.
Men,
det
är det, det
men de har ju betalat så mycket pengar.
Okay.
Så de måste ge sken av att det här är bra.
Styrkekram till dem.
Styrkekram till dem. Tack så mycket, Babs. Om en halvtimme ska du prata om vad då?
Los Islas de Canario.
No
turistas.
No turistas en la isla de Canario.
Por favor, como jorojo.
No.
Por favor.
No.
Gracias, señorita.
No patata brava. No patata brava.
No.
Patata negativ.
P3, Sveriges Radio.
Blev du också kär i Mark Zuckerberg i helgen?
Nej, det har skett mycket tidigare. Det var när han stod på sin surfbräda där, insmord. Det var då.
Ja, fina. Finaste han. Men har du sett det här klippet som delas så himla mycket? Som har blivit så himla stort. Nej. Eller det är en bild bara egentligen. Jag visar dig nu. Det är en split screen
Han har fått lite skägg.
Ja, det är en alltså han la ut någon sån här video där han hade någon sorts så här, han vad heter det? Han tillkännagav the new version of Meta AI bla 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 bla, och det var att han filmade sig själv, och då är det någon som har tagit liksom en screenshot av det bilden när han sitter och pratar och bara så här yesified him, om du förstår.
Det är ju Meta AI som bara filmade han sig själv.
Ja, verkligen, Meta AI. Nej, men det enda som har hänt är att någon har använt något sånt där filter som gör honom liksom lite kattigare typ. Att han får...
Han hade väl bara skägg och mustasch.
Ja, och kanske lite så här jämnare brun hudton. Ja, men han är bara lite snyggare typ. Mm. Och av någon anledning så har det här, den här splitscreenen blivit så otroligt delad och mimad och skämtad om hela helgen. Typ så här, the man, you and the man, she tells you not to worry about. Du vet, den typen av skoj. Men jag tänkte så här, för det som har hänt bara, det är ju att de har satt på honom lite skägg.
Ja, det var precis. Det var det jag noterade.
Det är i princip det som har hänt bara. Ja. Men då är jag plötsligt jättesnygg.
Ja.
Alltså Mark Zuckerberg blir plötsligt han blir plötsligt sexualiserad.
Just det.
Kanske för första gången i offentligheten.
Mm.
Och det är ju alltså frågan om skägg.
Mm.
En hjärtefråga för mig.
Ja.
Yeah. Det är ju alltså otroligt. Jag är ju ständigt rädd att det ska gå out of style.
Ja.
Alltså att skägg ska bli, du vet, som så här Von Dutch caps, hockeyfrilla, massa gummisnoddar runt jeansen som Partille Johnny. Alltså att det ska bli så här skräck ute.
Mm.
För det får inte hända.
Nej.
Då vet jag inte vad jag gör.
Då vet du inte vad jag gör.
Skägg är det viktigaste vi har.
Mm.
Jag känner mig otrygg med män utan skägg.
Är det liksom eran version av bröst typ?
Men typ.
Ja.
Typ.
Och det där är ett par double D's vi ser på honom nu.
Ja, the double D's. Men det här är inte heller ett... Jag vill också vara noggrann här med att säga så här.
Mm.
Det här... jag driver en lite 50-talsinspirerad barberare på Söderskägget.
Ja, nej.
Den är jag inte så mycket för.
Men det här är ju... det här är ju bara... för att han är rik.
Hur menar du?
Nej, men om du tittar på det där så ser det ju ut som... om han inte hade pengar.
Mm.
Nu är han en av världens rikaste människor.
Mm.
Och så tittar du på den, där är det så här... oh, kolla vad snygg han blev med skägg!
Ja.
Men det är så här, underliggande så är det så här... att han är ju fortfarande Mark Zuckerberg. Välkänd person.
Mm.
Bara det är ju någonting som gör en person intressant. Och sen så en av världens rikaste med pengar. Det är också någonting som gör honom ännu mer. Det är ännu en aspekt som gör honom så mer värd i betraktarens ögon. Kvinnans öga.
Mm.
Och sen så för om han inte hade några pengar alls, då ser det där ut bara ut som ett sån mugshot.
Nej! Nu roligtvis. Det är någonting väldigt fascinerande med hur mycket snyggare han blir.
Ja.
Alltså med väldigt lite, det är väldigt lite gjort. Och alltså skillnaden mellan Mark Zuckerberg på riktigt, alltså det är inget fel på Mark Zuckerberg, men han är inte känd som babe. Liksom. Det är verkligen, alltså han går från en liksom svag 4 till en 10 med så oerhört lite manipulation innan det är, men imaginare.
Ja.
Och det gör det här är bara, här har vi exemplet på att skägg, det kan hjälpa vem som helst.
Ja.
Men problemet är att män, det är inte för att han är rik av det, inte för mig i alla fall. Men
det är någonting som man aldrig vill erkänna heller. För att om du tittar på den där så är det så här, det där är klassiska i en film när det är någon som är så, det går bra för mig.
Mm.
Det går bra, det rullar på.
Ja.
Jag är en framgångsrik person på ett företag. Jag har en bra familj, fint hus, och sen så bara går det åt helvete för honom. Och så får man se liksom, det är bara den där, vad heter det, när han håller den där nummerplåten under ansiktet, du vet.
Mm.
Det är ju den. Om du bara lägger den där. Det ser ut som en sån klassisk film före och efterbild. Om han var med i en film så skulle det vara efterbilden.
Du har fel. Du är inte killpussare, så du får inte uttala dig i frågan.
Nej, men jag är tjejnåare.
Och det, jag vill bara också säga till alla, för jag vet så himla himla många män som är så här, men jag har alltså varför har du inte skägg lite? Jag bara, men det är så alltså män har väldigt höga krav på sitt eget skägg.
Ja.
En liten liksom bleks en liten tunn fläck i skägget. Nej, då blir det inget för dem. Nej. Jag kan inte ha skägg för jag har så glest här på sidorna.
Ja, ja.
Jag kan inte ha skägg för jag har en fläck här som det inte växer någonting på. Vet du vad?
Ja, just det.
We don't care.
Alltså det är så.
Finns inget kvinnor bryr sig mindre om än att skägget är lite svagare på sina ställen. Ja. Det vill jag ändå skicka ut där.
Ja, men det är ju för att samhället ser ut som det gör.
Ja.
Om vi tittar på liksom, hur ska skägg se ut då? Ja. Hur ser skäggidealen ut där ute? Alltså är det ju det vi liksom blir påpropsade genom media, genom fotomodeller, genom snygga Hollywoodskådisar.
Ja.
Ja, det är ju inte glest och det är ju liksom inte så tuffs borttaget. Det är det ju inte.
Nej,
på
men jag råkar ju tycka att en sån typ så här iransk perukstock.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Såna här
en matta.
Dockor som står i skyltfönster på lite omoderna frisörsalonger.
Ja.
Där skägget är bara så här som en helt jämn matta.
Ja.
Alltså det är inte så nej.
Nej.
Du med lite gles skäggväxt på sina ställen.
Just det.
Ta nu denna bild med dig den här veckan och låt det växa.
Ja, just det. Stackars iranierna. Fixa en släng av sleven så tidigt
men
på morgonen.
Men de har väldigt mycket förspänt utseendemässigt på andra sätt.
Ja.
Det är verkligen.
Och så fallerar det på det där lilla.
Att deras perukstockar är lite väl perfekta, det tror jag att de kan bjuda på.
De klarar det.
De klarar det.
P3, Sveriges Radio.
Elbilsägaren skriver David, man ska helst inte ladda mer än till 90% för att spara batteriets livslängd. Så till och med där är ännu en grej som det fallerar på.
Jaha, men jag kommer ihåg när back in the diesel när pappa lärde en att så här, en mobiltelefon, den laddar man fullt och sen låter man den ta slut.
Just det.
Och sen laddar man, för att hålla på småskvättladda, det förkortar batteriets livslängd.
Just det.
Och nu, det här är alltså tvärtom då.
Elbilar inte under 20% upp till och sen så ska man ladda upp till 80%, sen så går det långsamt, men man ska inte ladda helst mer än 90%.
Vad lätt.
Ja, men det är jävla djungel och vi har förstått att alla elbilsägare, ni har lagt ner så mycket pengar
så
på det.
Så kommer aldrig tillstå.
Så ni måste ge sken av att det här var ett bra köp och jag gillar det och min vardag är lätt. Det är den inte.
Hur lång tid tar det att ladda upp då när man behöver så att säga ladda?
22 miljarder år.
Ja, men ärligt, hur lång tid tar det?
Men jag vet inte, 48 minuter kanske ifall det är någon sån 300 watts dundersnabb grej.
Ah, okej, okay. Då ska du sitta då så i, som skäll i Silikro ja, i 50 minuter.
Ja, men sen så de här vanliga elladdstolparna som finns i stan vanliga parkeringar. Uh-huh. Det tar väl ungefär lika lång tid som om du hade liksom kopplat upp den till en sån motionscykel. Alltså 28 dygn.
Uh-huh.
Det är någon annan som skriver, hej på er, tack för ett bra program. Och styrkekramen. Åker 2 timmar elbil till och från jobbet varje dag. 15 mil. Oj, byt jobb. Eller flytta. Pratar alltid gott om min elbil och hur bra den funkar. Men for your info, eller fy i bäven. Just det, så ska det nog vara. Vad jobbigt vintern är. Så fort det är kring nollan så hinner inte elbilen ladda klart, vilket resulterar i att jag blir stående en extra timma på valfri max/snabbmatsrestaurang. Inte bara är man trött och vill hem, men man ska också äta diverse godsaker för att trösta en. Så nu är jag inte bara förlorat mycket tid på pendling utan också blivit tjock på köpet. Ni är bäst av fin dag, elbilsälskaren. Typ där, så elbil, är det att ha elbil.
Elbil makes people fat.
Ja, och förlora tid.
Och förlora tid. Och pengar.
Alltså fruktansvärd uppfinning.
Måste man nyansera det här? Måste jag liksom komma in och vara så?
Jag kommer bara hata på elbil.
Jo, men jag vet. Ja. Och därför undrar jag, så måste jag då, Olivia, du vet, slänga in sådana som är så här, men också kanske med ett miljösmart alternativ. Alltså måste jag det?
Det är ju ett miljösmart alternativ.
Rent publicistiskt måste jag det.
Det är det.
Kanske.
Men det är mer bekvämt att bara gå. Och det är också miljö, väldigt, väldigt miljövänligt.
Ja, för balansens skull då.
Ja.
Många säger att elbil är toppen.
Ja, just det.
Forskning visar säkert att det är bra på massa olika sätt.
För balansens skull så slänger vi in lite lögner om att elbil är trevligt att ha.
Och omöjligt att ta sig fram, fullt på alla kaféer och bostadsbrist. Nu protesterar tusentals invånare mot massturismen på Kanarieöarna.
La Isla Islanda de Canarias.
Sí.
Sí.
También.
Masivo de turisto en la Isla de Canarias.
También. Missnöjet sjuder mot de 14 miljoner turister som varje år åker dit för att lapa sol. Och under helgen så har det närmast kokat över. I lördags tog sig 55 000 människor man ur huset på alla sju huvudöar och demonstrerade under parollen Kanarieöarna har en gräns, enligt El País.
Hur många turister tål Kanarieöarna?
Ja, typ så. Och det verkar framför allt vara den skriande bostadsbristen som fått topplocket att gå bland lokalinvånarna. Aktivister påstår enligt Euronews att lokalbefolkningen tvingas bo i grottor eller i sina bilar. Och de kallar sajter som Airbnb och Booking.com för en cancer som förstör ön bit för bit. På Teneriffa planeras nu ännu en hungerstrejk och på Lanzarote har det satts upp affischer med en strypt kanariefågel och så är det en man i så hög hatt med eurotecken för ögonen och så en turist i strumpor och sandaler och med en rullväska.
Jag fattar inte.
Som står...
Supertydligt.
Tydligaste satiren.
Blind.
Hur då? Han står och fotar den här kanariefågeln
som är strypt.
Som stryps i en hand så sakta livet liksom rinner.
Konst kan vara så komplex.
Ja.
Mm. Man får tolka som man vill.
Verkligen abstrakt.
Verkligen. Och kvällstidningarna har faktiskt pratat med kanariesvenskar om hur de upplever det här missnöjet. Och frågan verkar faktiskt splittra lite grann. Svenska Ann, som har tillbringat de senaste 15 vintrarna på Lanzarote, säger till Aftonbladet att hon känner med lokalbefolkningen. Det är vanliga människor som serverar frukost på hotellen och som är bekymrade över hur det ska gå för deras barn och barnbarn. För det har blivit vråldyrt och svårt att hitta en bostad om man inte så ärvt genom generationer. Och hon gick med i det 500 meter långa demonstrationståget som gick genom ön i helgen. Men svenska Ann-Katrin, som Expressen har pratat med, hon tycker att situationen är obehaglig. Hon har bott på Gran Canaria i 24 år och plötsligt så får hon ölburkar kastade emot sig. Folk kallar henne saker som hora bakom hennes rygg för de vet inte att hon liksom förstår spanska. Och de tränger sig...
Puta, det behöver inte...
International word! Uh-huh.
Ja, de tränger sig i busskön och ockuperar säten med sin väska. Och hon upplever att folk tittar på henne med hat.
Jaha.
Och det här är något som hon liksom känner började mola lite för 1,5 år sedan. Men nu har det eskalerat i hotfulla lappar i brevlådan och klagomål på att det har varit högljutt när hon inte ens har varit hemma. Mm-hmm. Så vad säger demonstranterna då? Vi pratade faktiskt med min kollega pratade med en kille i helgen.
Lanzarote-korrespondent.
Ja, eller det var via Lina. Men en kille då som var med och protesterade. Och han säger att de kan helt enkelt inte ta det här längre. Det är svårt att ta sig fram i trafiken. Han har svårt att hitta någonstans och ta en kopp kaffe eller lunch. Och så bostadssituationen på det. Han poängterar dock att så här, de har inte något emot folk från andra länder i sig. Men det finns en gräns och det de vill ha fram är en mer liksom, ansvarsfull turistnäring med eventuellt en gräns på hur många som kan komma och så vidare.
Samma med mig. Jag har inte någonting emot
invandrare i sig,
men det finns en gräns. Någon jävla gräns.
Men jag har ju bott i Gamla stan många år, så jag kan ändå relatera. Ja. Omöjligt att ta sig fram och sådär.
Men står du och skriker hora till folk och tränger i busskön?
Nej,
och sådär?
Jag flyttade ju därifrån.
Du skickar arga lappar.
Jag fick flytta ut till förorten till slut.
Ja, just det.
Så vi får väl se om de får till en förändring. Kanarieöarnas president har tidigare då uppmanat demonstranterna till lugn och sagt att vi kan inte attackera vår främsta källa till sysselsättning och välstånd. Nej. Det vore oansvarigt.
Så är det.
Mm.
Du borde bli Kanarieöarna-korrespondent.
Ja, jag hade inte... Alltså...
Det är en tjänst som måste skapas på Sveriges Radio, enkom för dig.
Och direkt från Lanzarote, där David har vi dig på Playa del Inglés. Si, Linnea, jag står här och jag ser ett demonstrationståg på 500 meter och ja, nu skriker de hora efter mig och tänker för.
Nu, piña coladas.
Tack så mycket, Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Och i våra matbutiker finns det hylla efter hylla med alla sorts frukter och grönt. Men var kommer grönsakerna ifrån egentligen?
Träd, buskar, jord. Så.
Ja, klart.
Klart.
Nu har vi med oss grönsaksodlare och trädgårdsmästaren som har undersökt det här, Maja Ahlskog Bredberg.
God morgon.
Hej.
Hej. Men innan vi börjar så hade vi faktiskt Lotta Lundgren här för ett tag sedan och snackade odling.
Älskade Lotta.
Ja, så vi har inga frågor till dig.
Nej, skönt.
Nej, men då kom den här frågan upp. Vi kan ju lyssna.
Fram tills för några år sedan hade vi inte katt. Det är ett fantastiskt odlingsredskap.
Och vad gör man med dem då? Maler ner på något sätt och sprider ut?
Nej, det brukar man faktiskt inte göra.
Vad smart det är.
Du är väldigt smart. Det är ett smart program generellt.
Smart program.
Du hade en kommentar till detta?
Ja, alltså jag vill ju lite ge dig rätt. Den här frågan är ganska bra att ställa. Mm. Om man tittar på, jag har ju liksom skrivit om odlingshistorien nyligen då i min bok. Och då lärde jag mig, vilket jag inte visste, att på 1800-talet då använde man visst katter nermalda i odlingen.
Men det var det som låg någonstans långt bak i huvudet där. Men jag vill liksom inte sätta Lotta på pottkanten.
Nej, man vill.
Är det sant? Alltså som gödning då på något vis?
Ja, men helt absurt. Det var några britter som, ja, men när de höll på och typ upptäckte mumier alltså i Egypten. Så ja, vad gillar de i Egypten? De gillar katter. De hade hur mycket mumifierade katter som helst. Så då skeppade de hem typ 180 000 mumifierade katter till Liverpool. Malde ner och så bara drisslade ut över fälten.
Är det här någonting ni jobbar med på Ulriksdal?
Inte i år.
Good to know.
Kom inte över en så stor batch med mumifierade katter.
Men du har skrivit en bok då, som sagt, Till växten heter den. Och där skriver du då om den väg som grönsakerna liksom tar från jord till bord då. Om vi börjar med så här, hur mycket av grönsakerna i affären kommer från Sverige?
Ja, men det beror lite på vad det är för sorts grönsak och när på året. Mm. Men generellt brukar man ju säga att varannan tugga vi käkar i Sverige är ju importerad av all mat. Och sen så typ när det gäller tomater till exempel, då tror jag det är ungefär 20% som är svenskproducerade och resten importerar vi för att vi bor i kalla Norden.
Är det så fel?
Ja, men det är ju det lite nu, har jag upptäckt. Jag tänkte inte på det här innan jag började lära mig att odla yrkesmässigt. Det var först då jag var såhär, vänta, var kommer all den här andra maten ifrån då? Det är skitmycket jobb med att göra en tomat.
Men när man hör de här procentandelarna, då låter det som att, kan vi ens klara oss utan att importera?
Nej.
Klarar vi oss bara på att göra grejer själva?
Nej, alltså nu, matsystemet som det ser ut nu, som vi har byggt upp det, då är det ju att vi måste ju absolut importera. Men också, inte bara grönsakerna, utan också fröerna. Drivmedlet, insatsmedlen, alltså gödning och pesticider och sånt. Så att vi är superberoende. Det ska bli väldigt lite mat om vi stängde gränserna nu.
Men vad var det som fick dig liksom att... För att det är ju som att man bara... Ja, det är klart jag vet att det inte går att liksom plocka avokado i Nässjö. Liksom, eller så här, äta en svenskodlad tomat i januari. Det är väldigt svårt. Liksom. Men vad var det som fick dig att bara säga men det här ska bli bok? Vad är grejen?
Ja, men jag har jobbat jättemånga år, alldeles för många år, med marknadsföring och företag. Stora företag, små företag. Och tycker att det är skitspännande att titta på så här, hur ser marknaden ut? Vad är det för produkter? Vad säger reklamen och PR:en? Och vad är verkligheten bakom? Och när jag väl började odla så ville jag liksom titta på det, på var all mat kommer ifrån. Och då blev jag ju helt bedrövad, förbannad och kände att det här vet faktiskt inte folk om, hur maten odlas. Och jag tror att om folk skulle veta det så skulle man känna, kanske tänka två gånger innan man köpte den där.
Det är som att det är oetiskt att äta mat i Sverige.
Ja, det är svårt.
Vad fan ska man äta? Alltså vadå? Så här, okej, då har vi konstaterat att liksom, kött från som gör att regnskogen i Amazonas skövlas inte så bra. Då äter vi vegetariskt och då bara, det är katastrof. Vi ska komma till det också, varför det är katastrof då enligt dig. Men det är som att det är svårt att leva bara.
Ja, det är svårt i det här nutida samhället vi har.
P3, Sveriges Radio.
Det känns ju som att det gick inflation i det under ett tag. Att det var liksom många storstadsbor ska vara så här: jag ska flytta ut på landet. Jag har sett Mandelmann 3 avsnitt och jag vill bli självförsörjande.
Ja.
Går det?
Det gör ju det.
Och vad krävs för att man ska bli självförsörjande?
Ja, men då krävs att du har en liten bit mark att odla på.
Liten bit?
Ja, ganska...
Kolonilott?
Då får du kanske... Nej, då blir det små portioner.
Det här är, vad heter det, det är inte riktigt det din bok handlar om. Men hur många kvadrat skulle du säga ungefär att man behöver liksom per person, alltså så här, ish, för att klara sig ett år.
Behöver du en mandelmangård?
Nej, men det behöver man ju inte. Men räknar de inte med att det är ungefär 2000 kvadrat? Jag kommer inte ihåg. Nej. Det finns lite forskning på det där. Mm-hmm. Jag odlar ju gärna mycket större. Med traktor.
Just det, traktor och gäri. Men för du är liksom, många av de här kommer ju från reklambranschen eller liksom PR. Ja. Det känns som att det händer något med det här är min stora liksom, fördom, men jag tänker på så Kalle och Britta, Lotta Lundgren, du, alltså så här, man bor i Stockholm eller i en storstad, man jobbar med reklam och PR och plötsligt är man liksom i 30 plus 40 års åldern och bara nej, men jag måste göra rovor. Alltså det här går inte en sekund till.
Just det, min miljön måste synka med hur jag klär mig.
Nej, men liksom, vad är det med reklam?
Man har hela outfiten, arbetskläder.
Du börjar där. Ja. Ja,
vad är det med reklambranschen som gör att, citat, ni liksom får panik runt 40 och så här måste börja ut och gå i gummistövlar?
Ja, men jag kan inte tala för Lotta och gänget, men för mig var det verkligen så att det skavde i mig ganska länge. Och sen så känner man bara, men herregud, har jag lagt så många år på det här, på att försöka hjälpa det här stora multinationella bolaget med vad de nu har för problem. Men det är inte mitt problem. Jag har hellre problem med liksom lökflugor eller morotsflugor. Sådär. Mycket mer lätthanterligt. Så jag jobbade med det storskaliga och fick panik till slut.
Men började du liksom många andra liksom med grönsaker på balkongen?
Nej, alltså jag köpte ett torp för mina reklampengar.
Såklart.
Och sen så var jag i Davos och på World Economic Forum och där bara brast det för mig. Och så kom ju covid och då flyttade min familj och jag ut i den sörmländska skogen och liksom isolerade oss.
För så som vi håller på nu är ohållbart.
Ja.
Det kan vi väl ändå konstatera.
Det kan man konstatera.
Med import och export av grönsaker och matprodukter och allt vad det innebär runt omkring.
P3, Sveriges Radio.
Vi har med oss trädgårdsmästaren Maja Alskog Bredberg som har kollat på matens väg från jord till bord.
Ja, i din bok som heter Till växten där du då har besökt Europas största grönsaksproducent. Måla, vad är det här för ställe?
Ja, men det är södra Spanien, längst ner, Almeria heter det. Och det är ungefär 40 000 hektar yta som är då plastväxthus. Så det är liksom metallbågar som spänt upp plast, mjukplast. Och där finns det då massa olika plantageägare då, som det heter. Och så har de ungefär 100 000 arbetare som går där. Och 97% av dem är migrantarbetare. Många från Marocko, många från olika västafrikanska länder. Typ Mali, Senegal och så vidare. Och de producerar enorma mängder grönsaker på liksom, det här är typ en av Europas torraste platser. Så det är jättemycket konstgödsel och det är jättemycket pesticider som behövs för att när man har kanske en hektar stort växthus med tomater, då kommer det komma liksom angrepp. Så då behöver du spruta och spruta och spruta med olika kemikalier. Vilket innebär att det här hamnar på plasten och så ligger solen på och så bryts plasten ner och så blir det mikroplaster som flyger iväg. De dumpar även plasten lite överallt i öknen runt omkring. Och sen hamnar det i havet och så hamnar det i fisken och sen äter vi fisken och så får vi i oss mikroplasterna.
Men det måste ju också innebära för de som arbetar i de här växthusen med de här gifterna och så solen ligger på som du säger. Alltså det måste ju vara bara som en giftbastu.
Ja, alltså folk har ju absolut dött i Almeria både på grund av värmen och av pesticidförgiftning. Så att när jag var ner och snackade med arbetarna och med facket där så var det ju, alltså jag fick se så sjukt, vi fick inte besöka in i växthusen för det släpper ägarna inte in oss i, men de hade smygfilmat där de liksom står och jobbar i växthusen och så kommer det män med liksom gasmask och skyddsutrustning och bara går igenom växthuset med någon slags anordning som bara det bolmar ut liksom pesticidånga och de här arbetarna står helt oskyddade och får inte gå därifrån för de också kontrolleras med mobil. Ägarna ser hur de rör sig i växthuset med hjälp av mobiltracking.
Varför det är inte som att jag är så vrålchockad över att förhållandena inte alltid är toppen bara för att det handlar om grönsaker i Europa liksom. Men det känns inte som att det pratas så jättemycket om det.
Nej. Och det är jättekonstigt för att journalister har varit där liksom i typ decennier och bara så här, hallå, det är inget bra här, det är väl inget bra. Och även hjälporganisationer eller facket och så där larmar, men man ser väldigt lite förändring.
Vad gör man åt det här då?
Som privatperson eller liksom...
Vet du vad, både och. Eller liksom, vad tänker du?
Vad gör man åt det här om man är ABB?
Nej, men liksom, vad ska vi göra då? Ska vi äta grynor och rover då 8 månader om året? Är det lösningen? Eller vad gör vi?
Ja, men jag tror att vi måste i alla fall börja snacka om problemet. Alltså, var kommer maten ifrån? Hur produceras den? Jag har ju blivit en sån fruktansvärt ljuvlig konsument som då nu frågar hela tiden i butiken och på restaurangen. Var kommer de här grönsakerna ifrån? Just för att visa att det finns ett intresse för att det liksom ska produceras schysst. Men sen är det väl också att man måste käka i säsong lite mer. Vi kanske inte kan ha liksom de här, typ jordgubbar till exempel är en sån bra gröda som vi kan vänta in, de svenska jordgubbarna. Hur härligt är inte det att man längta efter dem istället för att köpa de här nu i januari, februari som kommer från Huelva som ligger precis bredvid Almeria, där marockanska kvinnor berättar att de liksom, typ sexuellt utnyttjas, tvingas till, alltså våldtas på fälten basically. De jordgubbarna vill man ju ta på sin tårta.
På alla hjärtans dag.
Nej, ännu en anledning. Innan var det bara för att jag tyckte att de smakade som äpple typ bara.
Ja, det är bara vattnigt och konstigt.
Ja, det är bara vattnigt och hårt. Och det. Ja, precis. För ytterligare vidrigare anledning.
Verkligen.
Men du, okej. Okay. Bara lite något slutord här. Kort då, vad ska man göra?
Jag tycker man ska lära känna en bonde eller grönsaksodlare. Alltså, köp så nära som möjligt. Köp inte närbesprutat. För våra liksom, primärproducenter i Sverige, de förtjänar inte heller de här jävla gifterna. Utan hitta någon liten gullig gubbe eller tant som odlar nära dig, eller åk ut och besök och köp så mycket som möjligt därifrån, för då kommer liksom pengarna till rätt hand.
Får hitta på så här bondetinder för...
Precis. Ja. Mm. Får jag bara slänga ut frågan också? Visst är det väl också så? Alltså, vi är ju också besatta av färsk. Alltså, det finns ju oerhört mycket i frys.
Frys och också så här, bara köp tomater på Tetra. Det är toppen. Och det är också nyttigt. Då får vi en massa näringsämnen som blir... bra när det är upphettat.
Det bara slår mig när jag står i frysdisken att så här, här finns ju svenska grejer året om.
Oh ja.
Blåbär. Maja Alskog Bredberg, tack för att du kom till morgonpasset.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Klockan är strax efter 7 på morgonkvisten. Det är då du brukar ta ton, Linnea Wikblad.
Med fisknytt?
Ja, ibland med fisknytt.
Apnytt?
Ibland med annat.
Ibland med annat.
Vad,
favoritfisk? Frågetecken?
Ja, det beror på vad vi pratar om. Pratar vi sötvattenakvarie? Pratar vi saltvattenakvarie? Pratar vi svensk insjö? Pratar vi bräckt vatten? Pratar vi Atlanten? Eller vad pratar vi? Du är lite bred.
Jag är lite bred.
Ja.
Tråkfisk då, om du förstår vad jag menar.
Tråkfisk? Fisk.
Alltså inte liksom Hitta Nemo.
En underskattad tråkfisk. Ja. Braxen.
Kanon!
Kanonfisk. En av de bästa tråkfiskarna.
Ah.
Nummer ett tråkfisk,
tror jag. Ja, verkligen. Gillar också braxen väldigt mycket.
Nej. Den är kul att få, för den är också lite stor.
Den känns lite fet, ja. Och sen så är pappa så, wow, ja, det är en braxen, den går inte att äta. Nej. Men bra jobbat, hej.
Ja.
Ja, nej.
Hej.
Men okej, på temat fisknytt då, så har jag stött på en så underbar sak.
Mm.
Det är nämligen så här, att varje vår så simmar en massa fisk då rakt igenom Utrecht i Holland.
Mm.
Och letar efter en plats att liksom, vad heter det, leka, föröka sig,
pöka.
Ja, precis. Och vissa av de här en del av den här fisken simmar liksom ända till Tyskland, men det finns ett problem, och det är att det finns en sluss vid Wirtshuis-slussen, som är då på västra sidan av Utrechts innerstad då. Där finns det en sluss som sällan öppnar, och den måste vara stängd för olika anledningar, såsom slussar i vattennivåer och hej och hå.
Hela Holland ligger väl under vattennivån?
Precis.
Havsytan.
Det är något med det där, kanske. Att slussen är viktig, den måste finnas där. Men då blir ju fiskarna då, då kommer inte de igenom.
Nej.
Men då har man kommit på en lösning som heter Fish Doorbell.
Ah.
Och det är då att de har satt upp en undervattenskamera precis vid den här slussen, och då kan man då livestreama det på en hemsida.
Mm.
Och här har du slow TV, så det stänker om det.
Just det.
För att bredvid den här livestreamen, som egentligen mest är bara brun, men då kan man sitta där, och till slut så kommer man kanske se en liten fisk som bara, hallå?
Mm. Och så öppnas slussen.
Och då finns det en ringklocka på sajten som du som sitter och tittar på livestreamen.
Ja.
Så då kan du öppna åt fisken.
Oj, vad kul.
Och varje gång du öppnar åt en fisk, varje gång du trycker på dörrklockan, så tas också en snapshot.
Aha.
Så då kan man också titta på en massa bilder på olika fiskar som har sagt, hallå där. Jag blir så gott humör.
Men är
Fish Doorbell?
Ja, det är finaste jag har hört.
Visst är det?
Ja, i den värld vi lever i nu.
Det är verkligen så, man kan alltså hjälpa fisken ta sig igenom Utrechts kanaler.
Ja, men det förstod jag. Mm. Och Det bara slår mig hur oexperimentella fiskar och vattendjur är när det gäller sex.
Ja, jag väntar på en utveckling.
Behöver det utvecklas? eller tycker du redan?
Vad vill du säga om fisksex?
Ja, men att de är verkligen så här, det är som att vi ligger i sovrummet.
Ja.
Det är sovrummet som gäller. Det finns ingenting annat i sovrummet, utan det är där ska vi ha sex, då är det sovrummet. Ja. Det är ingenting sånt där. Ja, men det finns inget så där hett.
Plötsligt på köksbordet.
Ja, precis. Nej. Dra ner allting från skrivbordet grej. Utan det är så här, ja, är de liksom i matsalen eller på kontoret, då är det så här, pinglade till där lite.
Då blir det Sargasso, älskling.
Ja, då ska de dra iväg hela vägen till Sargasso. Varför? De har sina så här, laxar är så här, jag är så fucking kåt, jag behöver bara upp för den här jävla strömmen.
Det är literally simma motströms.
Jag softar där nedanför strömmen.
Ni kan uppa där ni är.
Gör det här.
Verkligen, varför gör de
fucking
inte det?
Fucking lev lite, laxen.
Varför nuppar de inte bara där
de
är?
Ja, det är samma sak med de här fiskarna. Do it, just
precis.
Do it.
Gör det i Utrechtskanalen. Ja. Ni behöver inte simma till Tyskland.
Nej.
För att spruta mjölke på någon rom.
Nej, exakt. Ja, men
det är ju inte ens... Alltså, hur går ett fisksamlag till? Det är ju... Är det först så att det duttas? Det här är fisksamlag för mig.
Jag vet inte om det duttas.
Nej, men för sen så sprutar ju fisk-Marie.
Rom.
Och sen så kommer ju fisk-Daniel.
Ja, mjölke.
Så då kan du typ leva på distans till och med. Det är något typ av nupperi måste pågå, tror jag.
Den första lilla mörten som kommer på det här, eller laxen eller ålen som kommer på den här grejen, kommer liksom förändra världen, hela fiskvärlden.
Ja. Nuppar fiskar, frågetecken. Det blir en googling.
P3, Sveriges Radio.
When kids fly, höll jag på att säga, men when pigs fly. Mm. Det är väl när det händer något sjukt, va?
Mm.
Ja. Ja, nu har det hänt något sjukt. Någonting vi har flaggat för i programmet är väldigt ovanligt.
Mm-hmm. Du vet när det är som flyger.
Ja. When pigs fly. Det är ju när de gör såna drogtillslag.
Mm-hmm.
Och hittar massa droger i tullen och sånt där. Att det är ganska ojämna siffror, kilon och pengar och sådär.
Just det. Din tes är att den som hittar tar lite provision.
Man förtjänar väl lite av en hittelön, kanske.
Det är alltid så.
Nu har
790 000 kronor hittats.
Oj då! Mm. Mm. 790, inte 800.
Nej, 790 hittades faktiskt.
För nu har kokain för en... Då tänkte jag så här, nu har det hänt.
Mm.
Nu är det ingen som har varit där och tagit sin lilla hittelön.
Mm.
För kokain för en miljard kan vara rekordstort beslag.
Mm.
Polisens insats i Nynäshamn i torsdags kan ha inneburit det största beslaget av narkotika i Sverige någonsin.
En miljard?
Kokain för en miljard.
Okay.
Poliskällor uppger för TV4-nyheterna att det rör sig om så mycket som ett ton kokain, vilket skulle motsvara ett värde på en miljard svenska kronor. Totalt 8 personer anhölls efter insatsen misstänkta för synnerligt grovt narkotikabrott. 4 personer har därefter häktats. För en miljard. Och då tänkte jag så här, en miljard?
Mm.
Det är liksom jämnt och bra. Det är ingen konstigheter här överhuvudtaget.
Det kommer ett men.
Ja, för jag tänker att den internationella kokainvalutan kanske inte är kronor.
Ja, där.
Översatte det till dollar.
Mm.
91 miljoner dollar är det.
Ja, så 9 miljoner dollar.
It's gone,
ja. Precis.
Så det är det vi ska leta efter också.
Jag är lite nyfiken faktiskt på hur det funkar in the criminal world när något beslag tas.
Ja.
Alltså, vem blir skyldig? Alltså, vem ligger ute med en miljard nu som bara, nej, de är borta. Ja, det kommer destrueras av Interpol.
I den undre världen, där finns det några som är riktigt förbannade nu, tror jag.
Ja, men,
det är någon som är skyldig någon pengar.
Vad trist.
Ja.
Vad skyldig någon en miljard.
Ja, det är många sms-lån.
Får man säga.
P3, Sveriges Radio.
Här vaknar man till fiskringklocka och fisksex. Sen lite superstitious på det. Japp, då var man vaken. God morgon på er. Hälsningar Jimmy från Göteborg. Ja, men god morgon, Jimmy.
God morgon. Min kompis, jag var med min kompis Palmer i min stuga i helgen. Då berättade han att han hade gjort en det här kommer du relatera till. Han hade gjort en David Druid. Alltså han hade gjort en väldigt stark sån pick along food grej.
Ja, okej.
Okay. Jag tror du kommer uppskatta den här. Ja. Han hade varit på ett café och skulle köpa en macka, och då var hon som jobbade i kassan där engelsktalande, och då hade han pekat på, hon var så här: what do you want on your sandwich, do you want cheese or ham or egg, och då hade han sett en sån med äggröra, så då hade han sagt I would like to do that one with the egg mess.
The egg mess to pick a, to have it to this, can, as a pick along food.
Can I have the sandwich with the egg mess please. Så nu heter äggröra Eggmess, har jag bestämt.
Eggmess to pick along.
Pick along eggmess for grown-ups.
Sa jag det till dig? Jag vet inte, man säger så mycket så jag glömmer bort.
Ja, vi säger samma saker också, du och jag.
Ja, det gör vi. När vi var i London och en sån matmarknad, så var det någon som hade gjort så jättegod choklad i olika så här praliner. Mm.
Jo, det har du berättat, men jag vill jättegärna höra det igen.
Ja, men då så blev jag så här. Och du vet, när man tycker någonting är gott, då kan man nästan se lite arg ut. Du vet. Jag vet inte varför arg och god hör ihop känslomässigt, uttrycksmässigt i ansiktet. Så det stod så, och så tittade jag på den, bara, för det stod så family made eller någonting, och så bara och det, så, det heter ju så här, who made this, men jag bara
who did this
och då börjar han prata om att han har tillstånd där och sånt där. Ja, men så det är pick a long food, egg mess och who did this
byggde detta land.
P3, Sveriges Radio.
Det står med, ja, känd från prinsparets Instagram, Babs Drugge. För så är det.
Ja.
Eller hur? Det fick vi reda på precis. Ja. Det står i bakgrunden.
Fotograf
där.
Fotograf Thomas Krangné visade upp en reel.
Ja.
Där, och det är från Bryssel.
Från Bryssel, där vi står i fokus i deras reel.
Inte i fokus.
Nej, det gör det inte. Det står bakom. Jag älskar att de har ljudlagt den här reelen med Vivaldis vinter i en sån. Ja, precis. Fast det är... Jag ska aldrig mer beatboxa.
Skrillex remix.
Ja, en Skrillex remix av Vivaldis vinter. Det är mitt prinspar!
Varsågod med Petra Nyheter, Babs.
Tack. Och trädmarodören i Kävlinge verkar ha slagit till igen.
Är det någon som vill ha havsutsikt?
Nej, utan det här är liksom mitt i ett nyanlagt, eller på alltså ett bostadsområde som är på väg att anläggas. Och för andra gången på bara ett par månader så har ett 70-tal träd sågats ner i den här nya stadsdelen i Kävlinge i Skåne. I februari så larmades polisen om att träden hade först sågats ner och sen knäckts av någon slags trädvandal. Och nu har alltså de nya träden som man planterade för att ersätta de gamla gått samma öde till mötes.
Men är den här trädhataren?
Ja. Det är det som ingen vet, men Kävlinge...
Började lite lätt här på Oxenstiernsgatan för några år sedan.
Och TV-eken.
Ja, TV-eken.
Ja, just det.
Och så var det någon som fick blodad tand.
Men då var det så en gammal ek, alltså jag vet att du skojar, men det var en gammal ek som man typ enligt någonting tyckte stod i vägen, trafik, jabba, jabba, jabba. Och då var folk så här,
det har inte den på att rasa, tror jag.
Så kanske det var, att det var en säkerhetsrisk. Och folk var så, nej, en gammal ek, den är jätteviktig.
Jag är limmad.
Protect at all costs, typ. Men det här är verkligen så, alltså träd bara generellt är väl det minst kontroversiella vi har. Och det är någon som bara, de ska bort!
Ja. Men grejen är att Kävlinge är inte ens den enda Skåneorten som har drabbats av det här. I julas så sågades träd ner för flera miljoner i Lund. Och det var också ganska nya träd som planterades i den nya parken Kunskapsparken. Och lundaborna reagerade väldigt starkt på det som har hänt. Vi kan lyssna på vad en kvinna sa till SVT Nyheter Skåne.
Alltså det tog mig så hårt när jag läste om det i tidningen. Jag älskar ju de här nya parkerna som är anlagda. De ger ro i själen. Men nu är det ju precis som någon har huggit med kniv igen när man ser det här.
Oj.
Starka reaktioner.
Det var någon som kände väldigt mycket för träd.
Mm. Och även trädgårdsmästaren drabbade såklart av det här och sa att det var inte direkt den julklappen man hade önskat sig. Men frågan som jäcker honom och lokalborna och även polisen är ju vem det är som ligger bakom, eller vilka. Mm. Polisen utreder om det finns något samband mellan de olika vandaliseringarna. Men man vet ju liksom inte om det är flera gärningsmän. Det kan ju vara så kallade copycats eller om
det har att göra med en seriemarodör. Mm. Eller om de, alltså att det är en liga.
Just det.
Trädgårdsmästaren i Lund sa i alla fall att det lär ha tagit sin lilla tid att få ner alla över 150 träd. För även om de inte är jättetjocka så krävde det ju ändå såg. Och de hade tagit alla träd de kom åt. Och han uppskattade kostnaden för att återställa de här träden till mellan 10 och 20 000 per stycket. Det var alltså 156 000 stycken. Och i Lund så satt man också in väktare för att se till att det här inte hände igen. Men i Kävlinge har det alltså hänt igen. Och det gör kommunstyrelsens ordförande, moderaten Ann-Sofie Turesson, rakt ut skitförbannad, om hon ska vara ärlig. Hon är så besviken på att det här händer igen. Otroligt onödigt, tycker hon. Och när hon hörde om det här så åkte hon racka vägen dit för att se det med egna ögon. Men hon hoppas att det den här gången ska finnas någon som kanske har sett eller hört någonting. För förra gången så gick utredningen lite så där, för att det tog flera dagar innan det polisanmäldes. Så att det är ganska så här lerigt där, så det hade kunnat finnas fotspår, men alla de var ju liksom då förstörda.
Bara det inte, bara det inte blir som en sån grej som Gävlebocken. Alltså nu, att det blir som en sån så här, kan vi få ner träd? Alltså förstår du, att det blir som ett sånt ett internetfenomen, att man ska ha ner träden typ. Det är, risken finns om de går ut och är så väldigt allvarliga.
Ja, och den enda teorin och motiv som jag har sett det liksom spekuleras kring är att det skulle vara någon som är missnöjd med själva detaljplanen, eller vad man ska säga. För att alltså, det här nya bostadsområdet i, som heter Almelund, det har liksom varit lite omstritt. Men kommunalrådet tror inte att det är det som skulle ligga bakom. Så att det hela liksom fortsätter att vara ett mysterium. Dock så har området runt Malmö, Lund och Kävlinge varit hårt drabbat av just trädvandalism redan på 90-talet, enligt SVT Nyheter. Och om man är inne på Sydsvenskan så verkar det verkligen vara ett så här återkommande problem. De har liksom alltså trädattacker är liksom som en vignett de har.
Det är ingenting för mig det där med träd. Jag tycker det är bättre när man kan sträcka ut ögonen ordentligt och inte att det stör med en massa sådana kronor.
Det ska liksom blåsa rakt igenom här i öppna landskapet så att det är kallt.
Jag tycker
kallt
de stammarna från stör mig faktiskt när jag tittar upp genom fönstret. Det tycker inte jag är några våra grejer där.
Nej, det är skillnad på träd och det, ja, men samma, jag vet inte, jag försöker dra någon parallell till Amazonas här på ett humoristiskt sätt. Kan ni hjälpa mig med det?
Skånes lungor.
Skånes lungor, ja, precis. Kan man sätta in väktare i Amazonas där eller någonting? Ja, men du, vi får ju se då hur det här utvecklas.
Ja.
Du, så här lät det då på prinsparets Instagram när du och Thomas Kragnes dök upp inte i fokus på en av bilderna.
Där är vi.
Där är ni.
Yeah.
Yeah.
Oh. Alltså, som att inte det här var en banger nog, så har man bangifierat den ännu mer. Oh, jag älskar den. Oh. Bänkar du till det här?
Alltså det är, jag kan absolut göra det. Jag vill bänka till det här.
Ja.
Vad är det för version de har där egentligen? Det vill man ju veta. Har ni hittat den där?
TikTok-version.
Ja. Jag kan tänka mig att det är inte Carl Philips i det.
Det är Sofia.
Det är Sofia som jag säger. Men han ville ha originalet.
Ja, verkligen.
Och hon bara, nej, nya pengar, what up? Jag vill ha Skrillex-versionen.
Tack, Babs.
Tack.
Tackar.
P3, Sveriges Radio.
Hela världen fokuserade på Taylor Swifts nya album i fredags. Men här i morgonpasset låg fokus mest på ett helt annat släpp. Nämligen ja, och nu har vi med oss Sveriges svar på Taylor Swift. Ingen mindre än Sveriges alldeles egna Gunilla Persson!
God morgon!
God natt ska jag väl säga snart. Jag blir alldeles rörd över den fantastiska introduktionen.
Du, vart befinner du dig någonstans och vad gör du?
Jag är i Los Angeles, Pacific Palisades, alldeles vid havet här där jag bor med Erika. Och mina djur.
Vi hade ju din fantastiska dotter på besök här i morgonpasset och frågade henne om hon kunde lägga in ett gott ord för att vi skulle kunna få prata och ha med dig i programmet. Har hon gjort det?
Ja, det har hon gjort. Hon var så glad över den intervjun, för den blev helt on point. Hon var nöjd med det, och det är inte alltid hon är, men den här intervjun som ni gjorde blev väldigt bra.
Är det därför du ändå tackar ja? För du är ju en kvinna som folk drar i. Är det därför du tackar ja till att vara med oss här i morgonpasset, för att du vet vilka extremt duktiga proffs vi är?
Ja, det är ju självklart. Det har ju varit några pajasser som inte har kunnat göra bra jobb. Men ni gör ju det jättebra.
Vi ska se vad om vi kan ändra det innan den här intervjun är slut, Gunilla. Man vet aldrig.
Du, brukar du fråga vad folk bänkar?
Nu kommer jag göra det. Jag visste ju först inte vad far och det betydde, vad det var förrän Fredrik talade om för mig vad det var. Och han är ju sån här brottare, så han är expert på såna saker.
Men jag kan ju inte låta bli att misstänka, alltså frågan vad bänkar du är ju inte, den äger ju inte du, David Ruid, även fast du brukar ställa den ofta. Men jag är lite så där, har vi liksom svalt ett bete i morgonpasset, att man har tänkt så här, om vi gör en låt med liksom programledarens catchphrase, då kommer de prata om den jättemycket i en stor radiokanal. Är det liksom en PR-strategi det här också lite?
Ja, jag vet att ni har pratat med Fredrik om det, men jag vet inte. Alltså det PR, ja, kanske. men jag har ju hört att alltså David pratar mycket om att vad bänkar du och vad allt. Att det är viktigt för David om vad man bänkar, eller hur? Så att nu har det blivit viktigt för mig också. Och jag har ju en kille som bänkar, jag tror 175 kilo. Han säger 350 pound, säger han. Så det är ungefär 175 kilo då, för hälften av pound.
Men
det är ganska mycket.
Det är ju jättemycket. Det är inte en liten tanig kille som du dejtar då, låter det ju som. Är det som intresserar Gunilla Persson? Behöver man vara en stor, stark man för att få intresset från dig?
Nej, det kan man väl inte säga. Alltså, jag kan skoja och säga att det är så, men så är det ju inte. Det är ju mera insidan som är viktig, inte så mycket utseendet som man kan tro. Men det är klart, man blir ju attraherad av någon som kan beskydda en ordentligt och slå ner dem om de är elaka.
Hur ställer du dig till killar som är så kallade short kings, alltså korta killar med mycket pondus?
Som jag säger, alltså utseendet spelar mindre roll. Alltså, ja. Jag kommer ju rada upp alla kandidater jag har för giftermål. För det kommer jag ju se mig själv gift inom ett par år i alla fall. Mm. Så att, då får vi ju se då vem det blir.
Det kan bli en short king. Jag är för short kings nämligen, så det är därför jag...
Men Gunilla...
Ja, men alltså, man ska inte diskriminera. Liksom. Det är ju, jag tycker jag välkomnar alla. Bara de är snälla. De måste vara otroligt snälla. Inga elaka snåljåpar vill jag ha.
Inga elaka snåljåpar, det är det enda kravet. Men du, Gunilla, jag undrar bara så här. Det känns som att din karriär har gjort en jäkla resa. Det började med svenska Hollywoodfruar. Du blev en av de starkaste karaktärerna där. Och folk blev väldigt hänförda på något sätt av dig som person. Och du blev välkänd i hela landet. Sen så på något sätt så har det blivit liksom mer folklig på ett helt annat sätt nu efter Mellon. Märker du av att kändiskapet har ändrats på något sätt nu efter du var med i Mello?
Ja, det gör jag, för jag får inget hat. Alltså, det är inga avskyvärda kommentarer på sociala medier. Kanske en och annan idiot är ju alltid som ska kläcka ur sig något dumt, va? Men det är ingenting som det var förut. I början var det förfärligt. Men sen så tyckte jag ändå att med åren så ändrades det. Och jag fick väldigt stor fanskara bland folket ändå. Jag kände mig älskad långt innan Mello. Men det är klart, Mello hjälpte ju mig väldigt mycket därför att Jag tror att folk var så nervösa. Jag vet en producent, Per Johansson, men han sa att han var tvungen att ta en jättestor pille knarkare innan han vågade sätta sig ner och titta på mig. Han var så nervös, han höll på att dö. Och det var alla runt omkring mig också, inklusive Erika.
Jag googlar pille knarkare här i panik, för jag undrar vad det betyder för någonting.
Nej, men en stark drink.
Ja, ja, ja. Mm.
Men Gunilla, är inte det någonting som du måste ändå ha stött på väldigt mycket? Att folk, för jag har ju skämtat här i programmet om att så här, är det någonting, ge mig hellre ett kriminellt MC-gäng som jag har efter mig. Jag har hellre det än en arg Gunilla Persson.
Ja.
Kan du, är
det, Finns det sådana kommentarer? Det har jag missat i så fall.
Nej, men jag bara menar att liksom, är du inte van, har du inte liksom stött på det ganska ofta att folk kan bli nervösa kring dig?
Ja, det var ju inte det. De var ju rädda för att jag inte skulle kunna leverera. De var ju rädda för, eller liksom dödsrädda för att jag skulle svimma eller jag skulle komma av mig eller att jag skulle göra bort mig eller att det skulle bli fiasko. För det kändes som om det skulle antingen bli succé eller fiasko. Det fanns ingenting mitt emellan, va?
Och succé blev det ju, eftersom många, som du säger, kanske tänkte sig så här, ja, men det här skulle kunna bli en plojgrej bara. Men sen så när det väl blev, det många uppfattade det bara som så här, det här var ju en bra låt som vi vill lyssna på.
Ja, den har ju nästan 5 miljoner streams nu. Den har ju gått fantastiskt bra och det är ju en låt som fastnar i alla människors huvuden. Och små barn älskar den och går och sjunger på den. Det går hem i alla åldrar.
Men du, Gunilla Persson, vad händer i ditt liv här nu framöver?
Jag kommer till Sverige på lördag.
Vet du vad jag vill säga till dig då? Ja. Nu frågar jag det här on air. Kan inte du komma förbi oss nästa vecka då?
Jo, det kan jag ju visst göra. Det är bara att jag har så jättetajt schema med alla dessa spelningar. Man kan knappt fatta det själv att man har en ny karriär. Men jag ska ju runt hela Sverige. Från Norrland till Skåne.
Men då säger vi så här. Our people will talk to your people. Och så försöker vi få till det om det finns tid. För det är nästan, känns det fel av oss att inte ha haft dig live här i studion?
Ja, men självklart. Jag kommer att vara i Sverige i alla fall i 3 veckor och då måste vi hitta någon tid att träffas.
Jättebra.
Självklart. Det är jättekul.
Gunilla Persson, vi är jätteglada att du tog dig tid att prata med oss innan vi släpper dig. Vad bänkar du?
Och ja, det har jag aldrig testat.
Men innan du kommer till oss då, ifall vi får till en tid, kan du testa hur mycket du bänkar så vi kan få svar på den frågan? I och med låten så måste vi ju ta reda på det.
Ja, men det gäller ju inte mig, det gäller ju Karl.
Ja, okej.
Ja, men du kommer få frågan av fler, så det är lika bra.
Men en kvinna behöver inte bänka. Hon behöver en man som beskyddar en. Okay. Som kan bänka.
Jag förstår. Tack så mycket, Gunilla Persson. Och god natt då.
P3, Sveriges Radio.
Gud, nästa låt, David.
Ha.
Nu, jag dör.
Fattar du bög? Du kanske inte har hört den.
Jo, men du tog mig lite på sängen.
Det är en låt i alla fall. Den
de säger så i någon låt.
Ja, i någon
precis.
Låt. Ja. När fattar du med? Mobbade barn! Det var väl några som hette Mobbade barn med automatvapen. Och sen så hade de gjort en låt med fattar du, tror jag. Så fattar du, bög!
minns med värme.
Det var en annan tid.
Det var en annan tid. Men det här är, alltså, den här låten är så oerhört underskattad. Den här har jag nog önskat, tror jag, någon gång. Det är därför den ligger i spellistan. Det här är då en låt. Jag tänkte på det, jag kollade på Hela kändis Sverige bakar.
Ja, jag
och då,
med.
Och då, gör du?
Nej, jag gjorde det igår.
Ja, för då är ju Fille och Pablo.
Just det, Fille, lilla Alfarji Fille.
Och Ison och Fille.
Ison och Fille.
Ja, de är med som de brorsorna är med och tävlar då i Kändis Sverige bakar. Och de är så jävla mysiga och roliga och typ behållningen med att titta på hela Kändis Sverige bakar. Men då bara tänkte jag så här, Fille Leiva Wenger heter han väl i efternamn. Har vi tackat honom nog? Nej. Alltså, han är så trevlig, charmig. Han har gjort Lilla Alfadji som är en av världens roligaste karaktärer. Mm. Och så oerhört bra musik. Ison och Fille, är de lite underskattade?
Ja.
Visst är de det? Och det här är verkligen ett tecken på det.
Jag hade ju deras första album hade jag inte råd med, men ville ha. Och sen så ville min kompis också ha det och inte heller hade råd med. Så vi delade på det. Så vi hade så gemensam vårdnad om en CD-skiva som vi hade varannan vecka.
Fy fan vad mysigt. Ja. Nej, det här är, den här låten brings me back. Det är gymnasiefest. Någon röker inne. Alla har jättekort lugg. Vi är esteter. Och den här låten går på. Och det blir kanonstämning. En av Sveriges genom tiderna bästa party-hiphop-låtar. Festen är här. Höj David. Snälla.
Jag kan höja i studion.
Ja, i studion. Tack.
Jag vill inte spräcka folks högtalare ut i bilen.
Nu kör vi. Det är måndag. Det är liksom snart vår på riktigt. Känner ni hur det spirar i rabatterna? Uteserveringen har börjat puttra igång. Är det dags att ha lite kortare byxor utan strumpor? Ja, jag tror nog det. Festen är här med Fattar du fjärde världen, Ison och Fille. Ah, nu kör vi!
Fattar du bön! Nu kör jag, kanske bäst om ni tar en paus. Taggar ner för nu är Fille Ice in the house. Och vi är under jorden med oss. Så jag springer för ena benet har vi slitit loss. Mitt folk, dags för röj.
P3 Sveriges Radio.
Klockan är 8:06. Och...
jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
Det är Babs privata hål. Välkommen hit.
Tack.
Jag tänker alltid på i mitt trapphus, när man blippar sig in i tvättstuga och soprum och så, så är det en röst som säger, välkommen in. Och
då tänkte jag, hon.
Ja, då tänkte jag, är det en hyllning du har gjort till den rösten?
Kanske omedvetet. Men det som jag har varit fly förbannad över i helgen, det är folk som upplever att deras små kroppsljud är lite mysiga eller gulliga.
Mi.
Vad är det för kroppsljud?
Det kan till exempel vara nys. Att folk är så... och liksom ska överdriva de ljuden för att de tror att andra njuter av det. Ja. Vi gör inte det.
Nej.
Samma sak med folk som tror att de smaskar på ett lite mysigt sätt. Att de är lite så... nibblar lite på en liten morot.
Okej, men då har jag en fråga till dig. Mm. Om du måste välja, väljer du den gulliga tjejnysningen? Pappavrålet.
Nej, då väljer jag hellre en tysta. Ja. För att man vill ju också inte liksom skita på sig av skräck.
Nej, men bara det för att någon... Vad händer i mäns kroppar när de liksom nosar på 40? Det är verkligen så... Man bara...
Men samtidigt så här, det där, jag är ju uppvuxen med den där och det är ju många andra med mig också. Ja. Men när man har hört det från när man var liten så har det ändå varit så här, det där låter så skönt och förlösande.
Ja, det är så ni får ut aggressioner.
Det är väldigt skönt att nysa.
Ja, precis.
Men, och sen så var det en tredje grej som jag tänkte på i helgen. Folk som slickar på sina fingrar när de håller på att laga mat. Också på ett väldigt överdrivet sätt. Som att det finns ingenting som kryper mer i min kropp när jag ser hur någon vant stoppar in sina fingrar långt in i sin mun när de lagar mat.
Äckligast som finns.
Ja, men också då att de gör det på ett sätt som att säga... Att det låter som att vi ska liksom så här tycka om det.
Ja.
Det är äckligt.
Ja.
Håll det för dig själv.
Om du inte är extremt snygg.
Nej, men inte
då finns det överseende för sånt där.
Jag vet inte. Jag tror en person blir nog ful i mina ögon om den gör så.
Ja, just det. Mm. Ja, nej, men det finns... där har
Gud vad gullig och din svåta sola.
Oj, den är till slut, Babs, men...
Ja!
Oj, jag är lite bisig.
Men gillar du den här då?
Nej.
Den, gillar man den?
Nej.
Den där då, det är så här. Oj, det...
Man hör hur trummin och sprängs.
Du behöver liksom inte stänga. Slappna av, så slå av stämmanen. Slappna av och bara nys. Så kommer det gå bra.
Okay.
Du behöver inte stänga alla gånger.
När själva upptrappningen till nysen är mycket, mycket högre än vad själva nysen är.
Jag skulle vilja ha ett klipp, ett montage där Babs går ballistic på människor som nyser gulligt till den här låten som ligger i spellistan. Någon som bara...
Men nys ordentligt då! Jag
ska dra åt helvete!
Aaaaaah! den där ska ju, det har Thomas att göra.
Ja. Mm. Hej då.
Hej då. Hej då.
Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
Har vi tackats nog för detta dumma program? Jag tror inte det, va?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Det fanns ju en tid när äpple var det godaste som fanns, liksom. Var det inte så?
Åh gud, vi är uråldriga.
Ja, det är vi.
Ja.
Nej, men jag pratar inte om när vi var små.
Nej.
Utan jag pratar om våra föräldrar eller morföräldrar generation.
Ja, just det.
Då var ju liksom äpple, det var så här. Man suktade efter, alltså fick man ett, det var ju det finaste så här, ge ett äpple till magistern.
Ja.
Då kunde man och lägga fram ett äpple på magisterns kateder. Mm. Det var liksom så, nej, vilket fint äpple. Att man kunde prata om äpple så. Vilket fint äpple.
Ah.
För att ta ett äpple. Ja, vet du vad? Ta ett äpple.
Det är ändå lördag.
Ja, det var liksom så. Det var väl innan det fanns liksom så Malaco.
Ja.
Innan Fatser och Malaco. Mm.
Det var innan Dumle det.
Ja, det var innan innan alla de,
innan goda saker.
Ja, innan små godisgrejerna. Nu om sen när det kom så var det så här. Nej, tack. Det är lugnt med äpple, tack.
Mm. Så går man så och köper typ så. Jag vill ha det här importerade Granny Smith.
Ja,
typ, fast det
ja.
Ligger så tonvis i trädgårdar runt om i Sverige.
Ja, ja, exakt. Kom in på det bara för att jag började äta ett äpple, men vi kan lämna det.
För du vill prata alkoholvanor.
Ja. Jag tänkte för att Turkish Airlines har ju utökat sina flighter från England.
Mm-hmm.
Och det har gett oanade konsekvenser enligt dem. Medans enligt mig då anade konsekvenser.
Okej.
Ja. Så anade.
Väldigt anade.
De mest anade konsekvenserna.
Okej.
Och du fick ju en liten hint om vad det handlade om.
Ja, vad sa du? Mellan England och Turkiet? Nej.
Ja, det framgår inte vilken flight det är och vart ifrån de har åkt, men det är brittiska passagerare i alla fall som på en flight till Turkiet avslutade, jag ska sluta direkt översätta, finished.
Ja, tömde.
Tömde hela planets alkoholsupply.
De söp slut.
Less than half an hour into their 4-hour flight.
Det är mitt England.
Det är det verkligen. Och de har aldrig varit med om något liknande. De har aldrig varit med om något liknande överhuvudtaget. Det här ska tydligen vara golfare. Vilken okay. golfare.
Ja.
Som har liksom åkt. Brittiska golfare.
De har skrapat planet tomt på alkoholika.
We haven't done that in any other market. Och då vet jag ändå att Turkish Airlines flyger från Sverige också.
Ja. Nej, men det sups ju på flyg. Något fruktansvärt.
Men 25 minuter in.
Ja, då är man törstig.
Och då räknar vi liksom bort så här. Ja, men starten tar väl 10 minuter innan man når en höjd för att de ska kunna gå ut med vagnen.
Exakt.
Ja. Och då är liksom det bort, så då är vi nere på kanske, ja, men räknar väldigt, väldigt vänligt då.
Ja.
Räknar bort 10 minuter, då är vi nere på 15 minuter.
Ja.
Så på
15
minuter.
Och då ska en hel flight blivit
De hinner väl inte genom hela flighten, så det är väl bara första fyra raderna där som de hinner med på en kvart. Som har liksom tömt hela deras supply.
Mm. Fina, fina England.
Ja, men de är ju... för dem var det oanade konsekvenser. Mm. Är det liksom för dig som det är för mig?
Att
det
anade
är extremt anat.
Ja, jag känner det. Det är mer anat än liksom...
ugglor i mossen.
Ja, det får man säga. Hundar begravna.
P3, Sveriges Radio.
Jag visste att du var äcklad av mig, men det där var verkligen en ny nivå.
Alltså?
Av äckel.
Ja, du har aldrig varit med om den.
Nej, jag vet ju att du inte vill ta i mig i tång. Om jag typ så klappar i baxen så rör inte mig, tack så mycket. Alltså så får panik typ. Men nu så bara, för du har ju problem med din ekonomi. Svårt skuldsatt.
Så är det.
Men ändå jättesugen på en knallblå läsk.
Mm.
Som gör en väldigt stark, många elektrolyter.
Det är inte läsk, det är saft.
I saft, fast för killar som har muskler. Och de är ju så viktig din läsk som du måste ha. Saft. Killsaft. Ja. Och så har du då en hårt ansträngd ekonomi så att du inte kan köpa dig själv på grund av tekniska problem. Och jag bara, men ta mitt kort då, alltså min telefon, blippar i ansiktet. Du bara, men vadå, ska jag, okej, kommer den här hålla hela vägen då? Jag bara, ja, du, så, jag blippar mitt kort, liksom ansiktsigenkänning, och så får du ta min mobil och springa iväg och blippa i kiosken. Detta gör du, kommer tillbaka med killsaft och en viktig bar. Ge mig mobilen, säger tack, går då sen runt mixerbordet. Jag har aldrig sett dig göra det här förut.
Har du varit på den sidan?
Du har aldrig varit på den där sidan, mixerbordet borta hos Thomas.
Vad trevligt.
Gå runt bort till någon gammal som covid-rest, en flaska med handsprit som står, och bara pumpar ut i händerna, kirurgsmörjer liksom under armarna typ, efter att ha hållit i min mobil. Jag bara, okej. Jo, nej, men varsågod. Och sen bara, tar du också din den här killläsken, vars typ kork kanske så har tagits på av 700 så här DHL-män,
ja,
och bara stoppar i mun och biter bort och spottar ut.
Ja.
Det är nivån av äckel du känner inför mig.
Men vet du vad det grundar sig i? Det är hur äcklig du är. Nej, nej, men det är, nej, det
ja, men
nej, det grundar sig i att mobilskalsskärmskydd hade gått sönder. Så gick jag in till en sån mobilreparatör. Vad är det som är så kul med det? Det kan man väl få jobba så utan att man ska bli hånad. Eller?
Ja.
Nej. Eller är det roligt då att man har gått till sina föräldrar? Pappa, jag ska bli mobilreparatör.
Thomas.
Och ska ha en
klassföraktet hos dig är verkligen genant.
Ja, det är så vidrigt.
Skärpning borta i hörnet.
I vilket fall så gick jag in dit och då gick han igenom så här, ah, det är vi. Så då gjorde han rent den där efteråt. Han bara, det är viktigt att man gör rent det där, för du vet, de här mobilerna, det är det smutsigaste vi har. Det var någon som gjorde det, så hade han statistik, och du vet, han bara, jag är mobil fucking reparatör. Jag läser på, det här är min grej, jag kan allt om det här. Så bara rabblade han statistik. Han bara, man har ju swipat de här mobiltelefonerna, så man kollat så här hur äckliga de är jämfört med toalettsitsar, och du vet, så här, du vet, håll din toalettsits mycket renare än om du tar i en sån mobil, en mobil. För du vet, folk sitter ju med den där på toaletterna, det är bajspartiklar och det är liksom, folk har liksom varit snoriga och sen så tar de på mobilerna och jada jada och allt det där, svettiga, och du vet, det är ingen som gör rent dem där. Det finns inte en rutin på det hos gemene man, det att man liksom putsar rent sin mobil efter med en sån alkohol swipe. Det finns ingen sånt. Och det var allt det där, som alla de här scenarierna han målade upp som var vidriga, som folk liksom höll i sina mobiler, det etsade sig fast.
Känns inte bättre?
Nej, det gör inte det, va? Nej, jag förstår.
P3, Sveriges Radio.
Redan i slutet av året kan Norge bli det första landet i världen med fler elbilar än bensinbilar på vägarna, enligt flera prognoser. Under första kvartalet var runt 90% av alla nya bilar rena elbilar, och det är en ökning jämfört med i fjol, som bland annat beror på dyrare bensin- och dieselbilar, enligt Kristina Bu på den norska elbilsföreningen.
Regeringen ökte avgiften ganska kraftigt på bensin- och dieselbilar, och speciellt laddbara hybrider, för vi ska till nullutsläpp. Och det gjorde att laddbara hybrider genomsnitt blev 50 000 kronor dyrare i Norge i år.
Målet är att nästa år ska alla nya bilar i Norge vara eldrivna.
En tringgullig nysning. jag nyser så. Det blir så mycket bara ljud.
Det kommer så plötsligt.
Det kommer plötsligt. Det är lite... Det är pollen. Det blir lite... Då blir jag pollenbabs.
Hur noga gör David rent skivstången innan han bänkar? Litar han på att personen som bänkar innan är tillräckligt noggrann? För de händerna kan ju ha varit var som helst. Kanske inte tvättade händerna efter toabesöket, rört mobiler, torkat svett från pannan, tagit en sprut narkomans kanyler.
Tagit i en,
ja.
Men det enda David bryr sig om är att det inte är jag som hållit i dem. Och risken är mycket, mycket låg på ett gym. Så då är det lugnt.
Att du har bänkat precis innan och jag har inte uppmärksammat
eller
att
det. Eller
ever. Ja, just det.
Ja, så länge du vet att det här är en helt Linnea Wikblad-fri zon, så kan du typ bänka med munnen.
Kan inte du testa att bänka?
Nej!
Kan vi få till det?
Vägrar gå in i det här.
Hyschade du?
Alltså Linnea, lämna lyssna. Nej David. Nej, men okej, så här. Okej. Så här. Alltså ingen kan i början. Alltså det borde bara så här. Okej, ja, vi får prata om det där. Låt på. Alltså Olivia, där måste vi få hända. Alltså tänk ändå så här, men Linnea, lugn dig. Alltså det är inte så, du behöver inte vara rädd. Alltså så här, tänk dig så här, vi får in en skivstång. Olivia, det kan vi lösa, Olivia.
Ja, det är jag lite David. Vi kan kanske ta in en skivstång för Linnea kan få bänka lite grann.
Så sitter jag här och bara,
vi har ju gym i huset.
Va?
Vi har ju gym i huset. Och då kyssa inte mig. Du kan inte kyssa, du har inte kyssrättigheter.
Åh, gud.
Du har ju för fan suttit och liksom så här, ja, jag kan inte du äta honung med näven ur en akvariebowl medan du bara har en t-shirt på dig som Nalle Puh. Kan du inte göra det? Olivia, kan vi få till det? Musikhjälpen! Snälla, hetsa folk på Instagram. Alltså, säg ingenting till mig om vad hetsa om konstiga saker. Du ska fan bänka om det fanns det sista jag gör. Tack, Babs, helvete.
Tack. P3, Sveriges Radio.
Ja, som om det inte redan går bra för vår nästa gäst. Nu är han också utsedd till Sveriges bäst klädda man enligt L. eller enligt oss, Sveriges bäst avklädda man. Ja. Det har vi tagit i tidigare programmet när du har varit med. Vi pratar ju såklart om ingen mindre än succémänniskan Benjamin Ingrosso!
Tack så mycket. God morgon.
Är du liksom superstjärna dygnet runt? För du kommer in liksom i en röd skinnjacka 0838.
Som du också står.
Better Days Tour.
Ja, just det, det är din turnéjacka.
Alltså mycket hybris nu. Ja, så här klär jag mig varje dag i den här jackan.
Ja, det är så.
Jag går bara runt i den nu. Nej, men jo, men alltså, nej, absolut inte. Du, det är jag känner mig inte som en superstjärna.
Nej, vad fan ska du säga? Det är klart, nej, men alltså, det.
Nej, men jag menar, vi klär oss ju.
Men igår kände jag mig som en superstjärna.
Berätta.
Nej, men jag bara kom hem, var liksom jävligt bakis och gick ner till mitt bageri. Köpte värsta goda bullarna, satt vid mitt piano hemma, spelade musik och i kallingar. Då kände jag mig som en superstjärna.
Ja. Finns det bilder på det här?
Nej.
Till vår Insta.
Jag tar inte bilder på mig själv när jag är hemma i kallingar.
Nej, okay.
Men det är som när du kommer in i studion så är det verkligen så här, tjena gubben, tjena, kramar typ alla. Tjena gubben, här, tjena gubben, hej, tjena. Finns det kaffe? Ja, snutkaffe blir jättebra, tjena, hej, ah, fan kul. Alltså, det känns som att du är en bra chibchabbare, typ om du ska så...
En bra chibchabbare?
Ja, men så här, besiktiga en bil, du har inte körkort va?
Nej, jag har inte.
Du har verkligen ingen körkortsaura, så jag vet inte varför jag sa det. Men typ som du ska...
Jag har ju literally sagt backa rakt fram en gång. Så det är ju...
Just det.
Nej, men det känns som att du säger tjena, du är på jakt efter en 555 spray till ett
lås som man har 1964, det syns som Demo Trent. På Kepdattan på 7-8 så har vi faktiskt rundat av på elektroniken där.
På Kepdattan. All right.
Jag är jävligt bra på att hitta på så här fake ord.
Jag märker det.
Men på Lackaponken på Chopruttan där på 7-8, då har vi ju elektrerat den på en slags A37 dramaturgisk runda i ett eleverat marknadsförets kapitalist kapital.
Just det.
Har vi rundat av det på mitten det. Då? 50% ungefär. Det var en massa ord.
Men den stockholmskan, K-märkten, den får aldrig dö ut.
Nej. Den så här klassiska vanheden stockholmskan är det ju.
Elgalan i fredags.
Ja.
Ja, var fett.
Det var jättekul. Alltså, det var faktiskt, vi pratade om att det kanske utåt sett ser ut som en så här bajsnödig fest.
Men, ja, men för jag tycker det är svårt att slår så mycket under, så jag har absolut aldrig blivit bjuden på Elgalan. Jag skulle vara jätteobekväm där, för jag skulle känna mig så dålig och ful. Bla, bla, bla.
Nej, du har aldrig krossat den där.
Okej. Men då...
Men då, det bara, ja, men...
Nej, men då tycker jag så här, utifrån sett, när man liksom följer massa personer som var på Elgalan, så är det så himla lätt att hata den.
Ja, alltså, ja.
För att det ser så oerhört självupptaget och bajsnödigt ut. Och då frågade jag dig, så här, är det kul? Och du bara, ja, det är väl kul, det här är kul, det här är kul. Men så gjorde du en... Du gjorde det som ett litet skådespel över hur det ser ut på front row. Ja. Det är synd att det här är radio, för det var verkligen on point.
Ja. Nej, men, så tycker jag de flesta galerna, typ förutom typ QX-galan, så tycker jag att de flesta galerna är lite bajsnödiga generellt. Mm. Folk, just för att folk är väldigt sådär de tänker mycket på hur de sitter, hur de ser ut, och man vill inte vara för, man vill inte vara den första, det är också Sverige, man vill inte vara den första som bara wow! Utan då tittar man runt lite och applåderar lite. Okay, ja. Vilket gör att och QX-skalan till exempel, där är ju så här fucking liv, bara wow, folk bara, du vet. Så det, jag tror bara att folk behöver slappna av lite kanske.
Bäst klädda man.
Det blev jag.
Vad förväntade du dig det?
Nej, absolut inte.
Nej.
Men kan du klä dig själv, och då menar jag inte fysiskt sätta på sig ett par byxor, men liksom, det känns som att artister, jag känner ju Oscar Sia, alltså jag har ju sett hans klädställningar. Just på Musikhjälpen så hade ju han en klädställning, och mellan varje outfit så hängde det ett laminerat foto foto på honom i den outfiten. Så det stod så, måndag, tisdag, onsdag. Alltså så här, och det, jag har en känsla av att du lever lite samma liv.
Ja,
kan du verkligen ta på dig äran för att vara bäst klädd man?
Nej, men, nej alltså, det kan jag verkligen inte göra. Och det sa jag också i mitt tal, så hyllade jag min stylist och creative director Dennis Bröckner, som också är min bästa vän. Mm. Och han är en jättestor del till att jag klär mig som jag gör idag. Men också hur jag uttrycker mig på scen och hur jag liksom... och nästan ibland är som person. Men för att han verkligen fick mig att våga egentligen snarare så gå tillbaka till hur jag var när jag var yngre. När jag var liten kid, Benji, liksom, som var 9 bast.
Vad är det för essens som du har gått tillbaka till?
Nej, men han var bara mycket, mycket mer fri och vågade uttrycka sig. Och jag var väldigt inspirerad av liksom, den här, så här 70-tals ikonerna, så här, artisterna och stilen och musiken och allt det. Som jag är liksom, än idag fortfarande dör för. Och mina stilikoner idag är ju mer än någonsin de jag hade när jag var liten, som typ Ragnar Vanheden eller John Travolta eller
de två.
Ja. Men James Bond, ja, eller fan Bruce Wayne eller Ture Sventon, alltså så här,
otroligt.
Det är jävligt coola idoler tycker jag.
Just det.
Så att han fick mig väl att våga liksom så här, lita på magkänsla och bara skita lite i vad för att sociala medier blev en väldigt stor påverkan på mig när jag var yngre. Just för att så här, det kom ju precis när jag var typ 11-10 år och då fick jag en hatsida på Facebook. Som jag tror nu i efterhand i äldre dagar så har det nog påverkat mitt så här, vuxnare liv mycket mer än vad jag trodde. Och det gjorde att man läste mycket vad folk skrev. Och då när man blev tonåring så ville man ju bara vara, då ville man ju inte vara den där kända killen, utan då vill jag bara passa in och vara brat. Typ.
För det som är min känsla kring dig, det är ju att så här, är det någon som är bekväm i kändiskapet och vågar vara 100% sig själv, ja, så filterlös och ändå är bekväm och har landat i sig själv, så är det ju du.
Ja, men tack.
Men så är det ju absolut inte då, verkar det ju som.
P3, Sveriges Radio.
Better Days med Benjamin Ingrosso måste vi dra ner här till förmån för Benjamin Ingrosso som vi har med oss i studion, och glada
morgon,
är vi för det.
God morgon.
Att vi får denna succéperson till detta lilla skitskepna program.
Nej, jag älskar att vara här, jag säger det varje gång. Ja. Jag ser faktiskt fram emot att komma hit varje gång. Alltså jag tycker det är så kul.
Fjäsk och smicke funkar verkligen på oss.
Nej, men ni kan lyssna på alla andra radiostationer jag gästat, har jag aldrig sagt det till dem.
Nej, inte on air, nej. Nej. Men emellan, i låtarna, då sitter du där och hyllar och slickar uppåt för att få komma tillbaka. För du är ju ute på din första Europaturné.
Ja, ja.
Och det är ju slutet av den, eller hur?
Slutet av den,
ja. Men alltså, vi vet ju att du är enorm i Sverige. Säljer slut, det är arenaturné på arenaturné. Nu har du liksom så här, det här landet är för litet för mig.
Nej, absolut.
Min röst
inte
är större,
nej,
än vad det här landet klarar av.
Nej, jag har aldrig varit ute på en arenaturné.
Jag skojar bara.
Fan.
Men det har jag sagt till dig förut. Du är ju lite, alltså du skulle ju absolut klara dig internationellt.
Ja, tack.
Och nu är du ute och testar min tes som, ja, du vill liksom så här, kolla, ja, ifall den stämmer.
Ja.
Varför är det Europa? Varför kör man inte till USA?
Nej, men för att Europa är ju liksom oftast, alltså USA är en jättesvår marknad att ta sig igenom. Det finns så sjukt mycket artister där, bla bla. Och Europa känns mycket närmre. Och det finns en långsiktig plan varför man börjar med Europa. Och den kommer ta alldeles för lång tid för att förklara i en intervju.
Men hur går det då? Kommer folk?
Nej, men alltså, det har varit slutsålt genom hela turnén, vilket är helt otroligt.
Men vad är det, olika O'Larrys eller är det feta lokaler?
Nej, det är feta lokaler. Det är nattklubbar, det är lite större venues ibland som är mer åt så här 2000 pack eller kapp hållet.
Kapacitet på
bränslepack.
Ja, 2000 pack.
Yes, pack. Precis, det är så pack. Jag har alltså aldrig känt att jag utvecklat så mycket som artist och performer under den här turnén som jag har fått göra.
Och varför gör man det framför, liksom, varför utvecklas man så mycket framför en belgisk och en tysk publik mer
för,
än vad man gör i Sverige?
För att jag kan utmana mig själv mer, för att de har inga riktiga förväntningar, så jag kan få testa olika liksom uttryck och känna att så här, ja, men jag förlorar inte lika mycket på att, eller jag har mindre att förlora ute i Europa.
Men säg ett uttryck du har testat i ett annat
land.
Nej
men snälla, alltså, jag tror att den turnén som ni i Sverige ska få se i sommar när jag åker på Sverige-turné kommer kännas som en helt annan turné än det man såg förra året, bara på ett positivt sätt.
Okay.
Och just det att jag känner mig mycket, mycket mer lekfull och fri som performer och har hittat liksom, ja men hitta mycket, mycket mer av bara mig själv där de här liksom så här blockeringarna man hade som man inte riktigt vågade gå hela vägen.
Men är det liksom sådana här spontanjuck på scenen som kanske utvecklas i Europa?
Juck på scen,
som
eller
man kanske
bara,
inte vågar här?
Nej, eller att jag liksom får spela piano på ett sätt jag aldrig fått spela på. Du vet, det är upp med foten på pianot. Oj. Och bara har stage divat. Jag har hoppat ner i publiken.
Tog de emot det?
I torsdag stod jag i handduk helt dyngsur på scen för att de ropade liksom atra, atra medan jag stod i duschen efter gig.
Jaha,
men i Italien?
Nej, i Madrid. Jaha. Så jag liksom gjorde en encore i handduk och dyngsur och spelade liksom piano. Mm-hmm. Alltså jag har fått göra saker som jag aldrig fått göra som artist.
Men var du
helt
nude under?
Jag var helt nude under.
Du var helt nude under. Ja. För jag tänker när man sitter på en sån pianostol så spänns ju handduken
jag
upp
vet,
ganska mycket.
Men som tur hade jag ju satt jag vid sidan av scen så att ingen hade kunde se.
Men de som stod liksom, på
ljudteknikerna.
Ja, de får se min Jari varje dag.
Alltså det är så.
Nu var det verkligen Söderkisa. De får se mig Jarre varje dag. Fan, det är lysande. Tjock på kjätan.
Finns inte en ljudtekniker i
landet?
Finns
inte en ljudtekniker i landet, för fan.
Som inte har sett Benjes Jarre.
Snacka med morsan. Nej, men så att jag kan säga så här, att den här turnén har varit så fruktansvärt rolig. Och det ska bli... Jag längtar efter att få göra det här, göra min Sverige-turné. För att den... Där har jag sagt så här att jag vill verkligen att folk ska se det för att jag har lagt ner min själ, min energi och hela mitt så här bara allt i den här turnén som komma skall också. Men den kommer bli någonting annat än vad.
Vart har det varit fetast att uppträda? Känslan har varit så här: "Oh shit, de här kommer i Spanien och kollar mig."
Madrid var helt otroligt, för det var verkligen så här, det var så mycket fina liksom fans som har följt mig, vilket jag inte vetat om då i liksom 6-7 år, som hade liksom, du vet, som också älskar typ de svenska låtarna och bara "We love allt det vackra" liksom, du vet, så jag bara, okay, allt det vackra. Och någon tysk tjej hade en allt det vackra tatuering och någon annan
de,
liksom...
Vet du hur de hittade dig? För jag menar, jag ska inte decimera ditt kändisskap till Wahlgrens värld och din uppväxt. Nej. Men jag tänker ändå, i en svensk kontext är du så självklar. Hur hittar de till dig alltså, liksom ute i Europa?
Ja, men allt ifrån Eurovision till att jag har gjort under åren har jag ju collabat med, liksom gjort låtar tillsammans med andra artister utanför Sverige. Mm. Så där det kan ha lett till, eller du vet, när jag var i Korea så insåg jag att jag har haft en gigantisk låt i Korea.
Vilken då?
Do You Think About Me, som är liksom "Tror att han bryr sig", som är min svenska låt, fast just på engelska. Så att när jag åkte dit, och du vet, för att den har typ varit då så här någon jingle i deras så här, okay, X on the beach typ.
Jaha.
Och då har folk upptäckt mig genom att de har shazamat den låt. Alltså du vet, så här, det är jättespejsat. Mm-hmm. Men Madrid var helt otroligt, men Berlin var jävligt kul, för att Berlin gick, alltså då fick jag höra att så här, den publiken och den crowden är jävligt tuff. Mm-hmm. Så jag gick in med en mycket mer så här matador inställning, och den matadoren har ju liksom förföljt mig nu under resten av turnén.
Alltså.
Så att jag liksom har, du vet, jag
och matadoren, jag han är mycket mer jättearg.
Nej, men han är bara lite mer så här: "Sjung, sing for me."
Okay,
sing for me.
Vad ska jag?
Louder. Stand. Eller alla står redan,
men
ja, nej. Men vi sjöng "Kom bli annars Feliz" i torsdags. Ja, det var en som fyllde år i publiken.
Uh-huh. Blir du lite ödmjuk? Du är väldigt ödmjuk, ska sägas ändå. Men tack. Jag tänker, i Sverige så har du ju liksom självklar megapublik.
Nej,
du...
jag har verkligen inte det.
Det har du visst.
Nej.
Jo, det har
nej.
Du visst.
Det kan man kan aldrig ta sin publik för givet. För att idag framförallt så är folks attention span går så här. Det är bara att ni jobbar med radio. Det är ena låten ut och sen så bara, nej, den har dött. Nu lyssnar jag på nästa. Så att, och det, eftersom jag har hållit på så jävla länge så har jag också fått se så mycket. Man har ju haft så här toppar och dalar, man ser artister som kämpar och sen får de en peak och sen så bara vop, försvinner de och man bara, vad hände? Nej, men det var, jag hade en hit och så, du vet, så att man ska aldrig ta sin publik för givet, utan att jag ens får åka två somrar i rad och göra en sommarturné är bara så här, så jävla mäktigt. Sen, absolut, jag ska spela på Stadion i sommar. Det är ju liksom... Nej, men det är liksom, det är ju lite att ta vatten över huvudet. Men därför så hade det ju varit fint om folk ville komma.
Men hur är det att se kompisar komma och gå liksom?
Jag ser ju på mig själv också. Ja. Alltså, det har ju inte alltid gått bara uppåt liksom. Utan man får ju alltid liksom... Men det, och det är det som är skönt, att jag vet ju att den dagen kommer komma också. Det kommer ju komma en... Så att man ska bara njuta medan man får hålla på.
Ja,
och att man, liksom, att man är ung nog att ha orken att bara så här, köra på. Att
just
jag
det.
Får, du vet, vara i Madrid ena dagen och andra dagen får jag vara på Ellegalan och dricka Negroni. Alltså det är ju jävligt tacksamt liksom.
Ja, det är tacksamt att ha dig i studion
och
också.
Och få vara här
ja,
på en
såklart.
Måndag och dricka kaffe.
Snutkaffe
för fan.
Var inte ledsen, det går upp och ner. Är det det du säger till Felix Sandman när du träffar? Jag skojar bara.
Kram!
P3, Sveriges Radio.
Vi har ju en ny programpunkt här i morgonpasset som heter Dagens klaveret.
Klaveret! Det var kul för David ställde någon busfråga till Benjamin Grosso Babs som var så här: brukar du reta eller typ någonting, hinta Felix Sandman om att så här, det kommer bli bättre, hahaha.
För han pratar om att så här, det finns ingen självklar publik utan det går så snabbt nu för tiden så att folk kommer och går. Det är så här,
man kan aldrig ta det för givet.
Ena dagen är den här låten inne och nästa dag är det knappt någon som kommer ihåg den.
Ja. Så David så här, brukar du säga så till Felix Sandman? Ooh, du vet, shots fired typ.
Och för att han hade innan pratat om en låt som de hade gjort tillsammans.
Okay.
Tror du att han bryr sig?
Precis.
Ja, att den var stor i Korea och allting sånt där. Så därför så etablerade han Felix Sandman i mitt huvud.
Och sen när Benjamin Grosso hade gått så berättade Olivia att men Felix Sandman var ju gäst i eftermiddag här för ett tag sedan och berättade om att han har varit borta från offentligheten ett tag för att han har haft en depression.
Oh, nej.
Ja,
klaveret!
Och jag tyckte, vi märkte kanske lite på Benjamin att det fanns någonting som var lite känsligt där som jag bara inte fattade. Jag bara, varför reagerade du så där nu helt plötsligt?
Det är så här vi gör det här programmet. Ja. Trampar i klaveret.
Mm. Trampa i klaveret med David Reed. En ny jingle behöver vi få till.
Ja, det behöver vi gärna på. Lite latin bakgrund.
Ja.
Trampa i klaveret. Trampa i klaveret. Si!
Eller den här som eller prinsessparet.
Ja.
Prinsparet. Trampa i klaver. Klaver.
Trampa i klaveret.
Han har trampat i klaveret.
Klaveret.
Klaveret. Han har gjort det än en gång.
Klaveret, klaveret, klaveret. Han heter David
och
han har
trampat. Och den här basgång, det är när jag trampar.
I klaveret.
Dum, 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 dum. Det är när jag trampar.
I klaveret.
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad som slog mig igår?
Nej. Your boyfriend.
David.
Ja, jag vet. Men som sagt, vi var ju inne på ämnet trampa i klaveret.
Ja.
Men det var fel av mig. Jag ber om ursäkt. Ibland blir det så. Man sitter 3,5 timmar i livesändning.
Och sen kan
så
inte bara, alltid bli bra.
Så blir det filterlöst efter ett tag också. Ja. Så råkar man säga något dumt som jag inte står bakom.
Nej. Alls.
Jag ber om ursäkt för det. Jag ber verkligen om ursäkt.
Du, det är helt okej. Jag kommer
till
säga
lyssnarna.
Jag kommer säga någonting nu också som jag kommer behöva be om ursäkt för.
Okay.
Men som bara slog mig igår då. Att jag kollade på en streamingtjänst.
Mm-hmm.
Och nu har de ju börjat, eller börjat har de väl gjort ganska länge. Men att det kommer upp som en sån liten... När man trycker igång en film eller serie så kommer det upp i hörnet så här... typ triggerpunkter som den här serien eller filmen innehåller.
Ja.
Typ så här, droganvändning, vapen,
våld.
Sexuellt våld eller våld eller så.
Ja.
Och det slog mig att jag blir irriterad på den där, för jag tycker att den spoilar.
Ja, just det.
Att jag bara typ så här, du vet att det är så sexuellt våld. Jag bara,
nu vet jag hur det här slutar.
Nu vet jag ju vad det handlar om.
Ja. Vad tråkigt. Det där vill man ju inte vara med om. Sluta spoila saker.
Kan man inte, alltså det är någonting med det där som är, det kan faktiskt spoila lite.
Ja.
För i Baby Reindeer till exempel, den här väldigt omtalade serien, så är det ju ändå en grej som är lite höljt i dunkel under ganska lång tid av seriens gång.
Mm.
Man undrar lite, vad är det för trauma? Vad är det för något som har hänt? Vad är det för något så här? Och så uppe i högra hörnet då, så står det i början vad traumat är. Som någon sorts triggervarning.
Mm.
Jag vet inte, det är såklart det här är inte någonting jag blandar ihop med det faktiska problemet, trauman i relationer eller våld.
Nej.
Eller droganvändning eller vad det nu kan vara. Så här, det är inte det jag menar. Det
Nej.
Måste vi förstå, att jag separerar de två sakerna.
Ja, ja.
Men jag är ju lite av den kontroversiella åsikten att en triggervarning kräver läkarintyg.
En triggervarning kräver det?
Jag tycker, om man ska kräva triggervarning så behöver man ett läkarintyg.
Mm. Då är det inte filmen det är fel på.
Ja, jag ska inte säga att det är fel på en om man känner att man överkritiserar. Jag vet att jag är ute på djupt vatten nu och tunn is. Jag förstår det. Men det här är ingenting som, det är allvarliga saker, jag fattar det. Men det är någonting med att behöva bli förberedd på allting hela tiden. Så kan man ju inte gå omkring i livet.
Nej.
Man kan inte gå omkring i livet och förvänta. Alltså, du kommer, jag stöter på saker hela tiden som påminner mig om trauman och liksom, som gör mig lite illa till mods. Men så är det ju att leva.
Och så är det.
Så är det att vara människa.
Just det.
Och tänk då på mig som blir spoilad om det är... Jag vill inte veta att det är vapen i den här serien, för jag vill se det sen.
Ja, just det. Vad är det, vapen?
Droganvändning!
Nej, men sexuellt våld!
Är han kolatorsk? Ja, gud, hur ska han ta sig ur det här?
Nej, det här blir inte kul för honom.
Jag vet ju då, om det står droganvändning så vet jag, okej, huvudpersonen kommer bli knarkare. Ja. Eller på något sätt hamna i något typ av missbruksproblem med någon eller någon annan. Eller i någon relation, eller vad det nu är.
Min son har en sån grej för playtjänster som är väldigt, väldigt viktigt för honom. Mm. Det är efter han har sett en film och han tycker den är bra, då måste han ge... Då finns det så här alternativ efteråt. Ja, inte min grej.
Ja.
Eller en tumme upp. Eller två tummar upp.
Oh, det börjar
två
tidigt.
Tummar upp. Och han bara så här, vänta pappa. Och sen så måste han ha dosan, ge mig den. Innan jag liksom klickar bort det där. Då. Och han är bara så här, höger. Och så, två tummar upp så. Och så ser man honom, hur han slappnar av hela kroppen så. Så nu har jag gett. Typ som att det är så här, han vill inte vara taskig mot filmen.
Nej. Det är ett bra tecken.
Är det det?
Ja, jag tror det.
Empati.
Mm, det är det.
När liksom ändå känner
jag snäll
empati
mot filmen.
För filmen i sig.
Jag måste säga att den var bra om jag tyckte det.
Du är så bra.
Två tummar upp till
varsågod.
Det.
P3, Sveriges Radio.
Skulle jag läsa den här eller?
Nej.
Nej, det skulle jag inte göra.
Det skulle jag inte göra. Det är en artikel till imorgon. Tänker jag. Kan jag göra så? Kan jag jobba framåt? Vi jobbar framåt.
Det kan vi göra.
Allt är inte bara på uppstuds och idioti som kommer in i våra huvuden, utan vi kan jobba lite framåt ibland och planera. Vad händer framöver? Vi har också såna kapaciteter.
Ska jag ge ett litet tips?
Beror lite på.
Semestertips.
Okej.
Okay. Semestertips mitt i liksom, innan det är semester.
Mm-hmm.
Jag gjorde en sån nu i helgen. Mm-hmm. Jag gör det ibland.
Du gör en sån?
Ja, jag gör en sån ändå.
Mm-hmm.
Kallas det staycation?
Ja.
Kallas
hemester.
Det? Hemester.
Staycation.
Man är inte hemma.
Nej, okej.
Okay. Nej, inte hemma, utan att man bara åker in till stan och bor på hotell eller något.
Det där gör folk.
Ja.
Jag råkar tyvärr inte riktigt förstå tjusningen med bo på hotell för hotellets skull bara.
Inte jag heller. För jag bodde ju på väldigt mycket hotell under en period i mitt liv när man åkte runt och för småslantar försökte göra sig lustig framför folk.
Mm.
Och då
det är kul bara att du har gjort det.
Ja, det är fruktansvärt.
Ställ dig och försökt vara skojig för små slantar.
Ja, nej, men jag fick så, du vet, i rysningar i kroppen så fort jag såg en sån skandikskylt under många år.
Jag förstår.
Ja, och bara så, nej, jag vill inte ha den Ramlösa.
Borde stå uppe i hörnet på Netflix-serier.
Ja.
Innehåll, droganvändning, skandik.
Ja.
Så du kan välja bort.
Ja, just det. Så öppnar man den där lilla used to be minibaren så står det bara en Loka med en kapsyl upp där de bara... Men herregud, hur ska det här råda bot på min ångest? Menar ni? Är det någonting i den här? Finns det någon brustablett jag kan lägga i? Eller? Hur funkar det?
Vad gjorde du i helgen då? Du var inne på hotell i stan?
Jag åkte in till stan, bodde på hotell.
Fattar inte.
Nej, inte jag heller. Men det var nice. Det var så exakt.
Alltså du ska alltså betala kanske, vi säger 2000 spänn. Om man ska ändå, så här, du och the lady... ska på liksom ha en trevlig kväll, natt och morgon.
Mm.
Och det ska vara värt pengarna så att säga. Då får du ändå i Stockholms innerstad. Nej, men det är mer, det är 3-4 kanske du måste upp i om det ska vara faktiskt så här, det här var mysigt bara för att.
Just det, om man inte bokar ett sånt singelrum och man behöver liksom smuggla in den andra.
Nej, precis, men då försvinner ju hela myset.
Det är någon grej som försvinner där.
Ja. Så vi rundar upp, vi säger 5000 spänn för att du ska liksom äta både middag och frukost och ha en trevlig liksom natt.
Just det.
Du ska ändå sova bort all den tiden. Du
just
ska
det.
Sova för 5000 kronor.
Men det är någonting med miljöombytet som gör någonting med en.
Mm.
Det är någonting där.
Okay.
Det är någonting med det, tror jag. Och det här funkar nog bara kanske ifall du bor i någon slags stad. Jag tror Falun är typ den sista staden du kan göra det i.
Hör ni honom, dalmasar? Ska ni låta honom komma undan med det här?
Eller Borlänge. Jag har inte koll på stadstorlekarna.
Mm.
Men jag tror att det behövs liksom vara lite av en citykärna. Det funkar inte i Järlåsa. Du kan inte köra en staycation i Järlåsa.
Du, fucking watch me.
Och bo på, liksom bara åka 25 meter och bo på en bed and breakfast bredvid Källmacken. Det är inte samma.
Jag i helgen, Järlåsa.
Järlåsa.
Ja, absolut.
Järlåsa. Ja, men det är ett litet tips bara.
Ja, det var ett bra tips.
Ja.
Tack.
I brist på att säga någonting annat.
Det var jättebra.
Ja. Mm. Vad är ditt
betalade du
då?
För hotellfrukosten? Ja, det ingick jag för du bodde över.
Ja, det är ju det nya. Att de tar betalt för det. För att de ska kunna liksom lansera rummen som billigare. Så att de lockar in folk där.
Mm,
och sen när man väl kom till så, betalningsmenyn så är det så här. Ska du ha frukost förresten?
Är det sant?
Ja.
Det är inte mitt Sverige.
Nej, det är det absolut inte. Jag tänkte så här, eftersom jag trampat i klaveret så många gånger nu så säger jag bara helt vanliga saker. Ja.
Den balansen uppskattar jag.
Ja, här var ett helt vanligt snack.
Jättebra.
P3, Sveriges Radio.